Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Socialdemokraterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan 2 timmar i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Socialdemokraterna i Gällivare. Mer information finns på gallivare@socialdemokraterna.se. Ja, välkommen ska ni vara till en timme med Socialdemokraterna i Gällivare. I Radio Gällivare, valåret 2026. Och idag i studion sitter Thomas Jonka, det är den röst ni hör. Och Stefan Kosteremi, våran riksdagskandidat. Och Birgitta Larsson som står först på kommunvalslistan, vill säga rätt nu, att det är kommunvalslistan. Och idag ska vi prata om några stora politiska frågor som diskuteras nu. Både lokalt och nationellt och säkert kommer att diskuteras under hela det här året. Det handlar om när Eva Busch stök ut näsan och pratade om rennäringen. Det handlar om nattågen som inte går som nattåg eller vad vi ser. Gällivarepaketet ska vi prata om. Hällnestadion och multiaktivitet. Och det kommer säkert in någon annan fråga också. Men innan det så tänkte jag att vi ska börja nu på fredag den här veckan, så är det faktiskt 1 maj. Arbetarrörelsens högtidsdag. Och då kan man passa på att gå och demonstrera i Gällivare och i Pajala vi ska komma till. Och kommer man att demonstrera i Gällivare och gå in på Blå Forell på Folkets hus, så får man höra ett tal av Birgitta Larsson. Och får man sen efter det och tyckte det var jättespännande, så tar man bilen och brassar full fräst i Pajala. Och på Folkets hus gissar att det
jo, ja, men i biosalongen i Pajala.
Ja, då får man höra Stefan Kosteremi hålla tal på 1 maj. Men vi ska börja med Birgitta. 1 maj ska du hålla tal. Vad ska du prata om?
Ja, vad ska jag prata om? Men först och främst, det ska bli väldigt roligt att få tala på 1 maj. Mm. Det är några år sedan jag har gjort det faktiskt. Mm. Förut har jag ju haft förmånen att få göra det. Så att jag blev väldigt glad när jag fick frågan. Och jag ska prata om viktiga frågor för Gällivare. Och det handlar ju väldigt mycket om välfärd och olika frågor som är viktiga för oss. Bostäder, kompetensförsörjning och vad mer? Hur ska vi få folk att komma och jobba i våra välfärdsyrken och lite sånt.
Men det var många talare i Gällivare. Om jag räknar, var det 4 eller 5? Hur lång tid får ni på var?
Ja, jag frågade faktiskt hur, för att jag kan ju prata hur länge som helst om jag får fritt spelutrymme. Så att, men jag fick någonstans mellan 5 och 10. Jag tror att vad har ni som är riksdagsledamöter? Ni har väl säkert mer?
Ja, jag har faktiskt inte fått någon förhållningsregel. Okay. Men jag gissar att det är väl 10-12 minuter,
ja,
någonting sånt.
Ja. Så att mitt blir ändå kortare än 10 minuter. Så någonstans mellan 5 och 10 minuter. Så långt tal ska jag prata. Jag hade kunnat prata jättelänge. Det finns mycket viktiga frågor just nu. Och som vi behöver belysa. Och också vikten av att gå och rösta.
Till hösten då, så att säga. Men då hinner man få en del sagt på 10-12 minuter. Det gör man alla gånger.
Jo.
Det hinner. Jo. Och efter det här programmet, när vi har gjort det här programmet, så ska Stefan bli kvar i studion och göra någonting som Radio Gällivare under sommaren, att man pratar in ett 12-minuters program, ja, så att säga, som du ska prata i.
Det var tanken i alla fall, men vi fick skjuta upp det till imorgon, jag och Nisse. Så att...
Jaha, det var lite för snabb. Okay. Men du ska till Pajala och prata, det är ju... ska du återvända till rötterna? Du har ju rötterna där.
Ja, det är lite kul för att... För det blir på dagen 20 år sedan så höll jag faktiskt mitt första maj-tal i Pajala i biosalongen. Så att det blir lite kul. Jag ska väl prata i princip om samma saker. Alltså vikten av en välfungerande välfärd och så vidare. Men jag tänker även försöka prata om vikten av samtal. Som att man faktiskt måste kunna mötas i samtal, oavsett om man tycker olika i saker eller i sakfrågor, så måste man ändå kunna prata med varandra. Det känns som att det är någonting som alla kan behöva höra.
Ja. Det är något som många behöver bli påmind om, förstår jag att du menar.
Jo, att, så kan det vara.
Att det går ett samtal. Men du har ju en klar början på ditt första majtal. Du står i samma stol som du stod för exakt 20 år sedan. Då är det ju en poäng att börja precis där.
Jo, men jo.
Och det har du säkert tänkt också.
Jo, jajamän. Jag tror inte, tyvärr är det väl så att många av dem som var med då är nog inte kvar. Men.
Ja. Kommer du ihåg vad du sa då?
Jag tror att det var något sån här ideologiskt tal som jag hade fått liksom något liksom utkast från SSU, och det var något väldigt ideologiskt i alla fall, det kommer jag ihåg. Sen exakt vad det var, det minns jag inte.
Jaha.
Det var lite åt så här, Olof Palme åt det hållet.
Det var ju lite stunds i dem. Men när var det första gången du talade, Birgitta?
Första gången jag talade, när kan det ha varit? det var nog kanske där någon kring 2010 kanske. Mm.
2010, då måste vi räkna snabbt i huvudet.
Ja, ja, men, ja, det var det. Vi hade ju Tommy som kommunalråd då på den tiden. Men jag kom ihåg att jag fick hoppa in någon gång när han inte hade ett tal då. Så att det var väl första gången, tror jag. Om jag kommer ihåg rätt.
Vi får hoppas det blir mycket folk, och jag kommer ihåg förra första maj så var det jättemycket folk. Visst var det så att det var mer än vad vi hade trott att det skulle vara.
Ja, men det var det. Men jag tror att det ändå var mer folk året före det.
Jaha.
Men det var ändå rätt mycket.
Men valåren har en tendens nu att liksom kunna dra till sig mycket folk. Så jag tror säkert att det blir mycket folk. Och jag hoppas det blir mycket folk i Pajala också.
Ja,
precis.
Ja. Men samlingen är, kommer ni ihåg det? Folkets hus i Gällivare?
11.
Och då kan man köpa en hamburgare eller en parisare eller något och dricka kaffe och träffa och prata folk. Det brukar vara en hemskt vid då. Sen får vi hoppas att det blir fint väder. Har ni kollat väderleksrapporten?
Ja, jag har kollat. Det skulle då bli varmare än det är idag i alla fall. För idag är det ju jättekallt.
Ja.
Men det skulle bli bättre temperatur. Men vi har ju också musikkåren. Det är ju många som kommer också för att lyssna på musikkåren. Så att det blir väl roligt, och som sagt var flera duktiga talare. Det är väldigt mycket aktiviteter, det finns ju även för barnen den här gången. Nu har jag inte kommit den framför mig, men jag har för mig det var ansiktsmålning. Och
jo, jag såg det stod så i annonsen. Och det här med musikåren, det är viktigt första maj, visst är det? Att det inte skapar känslan i det.
Ja.
När man går bak i musikåren. Mm. Och längst bak brukar Daniel Lefmosari gå med stora trumman och dunka på.
Ja, precis. Det stämmer, ja.
Ja, ja. Men okej, då vet ni vad som händer första maj. Men vi ska börja med musik, och ska vi ta Birgittas första val. Visst är det du som har Ted Gärdestad?
Ja, det är jag som har valt Ted Gärdestad och Eiffeltornet.
Då kör vi på det.
Ja. Mm.
Billigt utomlands, det är bra för mig, men synd om dig. För om jag ser dig le mot någon annan kiss, tar jag planet till Paris. Jag bor på hotell för en kväll. Skyll dig själv, jag tänker hoppa ner från Eiffeltornet om du sviker mig. För jag ska hämnas om jag lämnas ensam utan dig. Jag hoppar ner från Eiffeltornet om du lurar mig. Men jag hoppas att jag stoppas i husen upp av dig. Det är väl ganska klart att du är populär, men det ställer bara till besvär. Jag blir förbisedd, vilseledd. Du vet att jag begär en liten bagatell. Jag vill ha det för mig. Var beredd på allt och
Japp, det var tidigare stad och Eiffeltorn. Nu ska vi prata Ebba Busch. Hon har stuckit ut näsan, eller vad man ska kalla det, i två frågor rejält under de sista månaderna. Först var hon ut med att hon tyckte man skulle ta bort det med pappamånaderna. Inte att man ska ta bort dem, utan att det ska inte vara särskilt viktigt för pappor. Och sen har hon gett sig in i rennäringsfrågorna ordentligt. I det. Ska vi ta pappamånaderna först? Hur har folk reagerat på det? Vad säger du, Birgitta?
Ja, men det är klart att man har reagerat, för det är ju ett sätt att faktiskt få ett mer jämställt samhälle, och också en möjlighet för papporna att kunna vara med barnen på ett helt annat sätt. Så att det känns att vi går bakåt i tiden om man nu ska börja och plocka bort pappamånaderna. Och Ebba säger väl att man ska, det ska inte vara vikt för någon särskild då. Och i det här fallet pratar hon ju om papporna då. Men jag ser att sen vi har infört de här pappamånaderna och veckorna och allt som det har varit under alla år, så har ju föräldraledigheten blivit mer jämställd.
Jo, och det är viktigt också, det har ju också erfarenheter av att ta en hel barn också, att det är viktigt att man som pappa är hemma en lite längre period så man vänjer sig in i det, inte bara som ta en helg eller något sånt där, utan att man vänjer in i det hela. Och det är väl våran uppfattning att vi tycker vi ska ha kvar pappamånaderna, att det är något bra.
Ja, men när barnen är små, man får ju en helt annan anknytning till barnen om man gör alla vardagssysslor tillsammans med dem. Och det är ju forskat och bevisat att det är så. Så att jag tycker att det är olyckligt om det skulle bli så att man börjar peta i det.
Mm. Det var någonting som var väldigt värdefullt för mig i alla fall när jag var liksom pappaledig. Det var kul, roligt.
Jo, och så var jag kommer ihåg när man har varit hemma längre, man blir ju trygg. Trygg med, för det är ju ett lärande också att vara hemma med småttingar, ja, och få det att funka.
Så är det definitivt.
Ja. Och framförallt var det någon som sa att framförallt att vara hemma och få någonting annat gjort, det var inte så enkelt som man trodde. Det var det inte. Ja. Men så där är det är en väldigt tydlig fråga för och emot. Vi är för att man ska kvar pappamånaderna, och Ebba Busch tycker man ska inte ha dem särskilt vikta av pappa. Det kommer vi ju inte ta bort dem. Utan ska vara. Men sen är det ju en knepare fråga det här. Hon har lyft fram det här med hennes åsikter om nere. Vad säger du, Stefan?
Ja, hon gick ju, eller gjorde ju ett utspel här var förra veckan om att hon anser inte att rennäringen bör vara ett riksintresse och mer. Man menar ju på att de liksom får särrättigheter i och med att det är ett riksintresse. Det fanns ju tidigare, så hade man ju en renmarkskommitté som utredde de här frågorna, jobbade ganska mycket med dem. SD-regeringen då, eller tidigregeringen, vad man nu vill kalla det, de valde ju att liksom lägga det här på is. Det man kan konstatera är ju att man har ju liksom slarvat bort 4 år av där man faktiskt hade kunnat jobba och utreda de här frågorna och det valde man, det tyckte man inte var viktigt. Och nu går ju då Ebba Busch ut och säger att rennäringen inte ska vara ett riksintresse. Och våran inställning egentligen, det är ju att det är ju politiken som, vi måste ju liksom kunna hantera de här intressemotsättningarna som finns. För det är väl egentligen där någonstans det bottnar, att det är ju olika intressen som ställs mot varandra. Men politikens uppgift är ju att liksom kunna hantera dem eller skapa förutsättningar för att man ska kunna hantera dem. Tyvärr är inte lagstiftningen idag lämpad för att kunna hantera de motsättningarna. Så därför säger vi att det finns liksom ett stort behov av att reformera den lagstiftningen. För att liksom hitta en långsiktig hållbar lösning i de här motsättningarna.
Det var väl det man försökte se på med det som man kallar för renmarkskommittén. Det var ju en parlamentarisk kommitté i någon form som skulle försöka reda ut de här frågorna.
Jo.
Men den kom inte till punkt.
Nej, man valde ju att liksom lägga det på is. För att, det kom ju de här Girjas domar och allt möjligt sånt där. Så att man valde ju att lägga det på is. Men ja, alltså det man kan konstatera är ju att frågan är extremt komplex. I och med att ja, det är ju liksom intressen som ställs mot varandra. Och det gäller, vi måste liksom hitta en balans mellan de här olika intressena. Och det är väl upp till politiken att liksom hitta en väg framåt. Hitta lösningar som kan hantera de här motsättningarna. Därför tycker vi att man måste tillsätta en utredning för att man ska liksom kunna ta ett större grepp om de här frågorna. Så att det hoppas vi att vi ska få förtroende att göra från hösten.
Och det är väl att man är inne och tafsar lite grann på det du beskriver. Det är väl egentligen politikens innersta väsen. Det är ju att balansera olika synpunkter i samhället och ta beslut så demokratiskt och folkligt som det är möjligt, så att man kan komma vidare i det hela. Det är väl vår grundinställning att försöka göra. Men sen är det inte så lätt alla gånger.
Nej, men det är ju så. Och det är ju svårt att liksom göra alla människor nöjda. Men på något sätt så måste vi ju hitta en, liksom den där gyllene mellanvägen, så att alla blir lagom missnöjda kanske.
Ja. Jo. Tror du att det här kommer bli en stor fråga som man diskuterar nu i valrörelsen? Vi har ju lite över 100 dagar kvar. Är det något sånt? Visst är det lite över 100?
139 kanske?
Ja, det var 141 när vi hade valupptakt i lördags.
Så. Ja.
Jag tror, om det blir en av de största frågorna, det vet jag inte. Men jag tror säkert att frågan kommer att diskuteras. Det är jag helt övertygad om. Speciellt i och med det som hände i Kiruna också. Nu när en sameby som överklagade en detaljplan och faktiskt fick rätt.
Mm.
Så att jag tror säkert att frågan kommer att diskuteras en hel del. Sen om det blir en av liksom de viktigaste frågorna, det vet jag inte.
Ja. Men det, med all säkerhet kommer det att bli en fråga att hantera, för den har ju seglat upp redan,
ja,
tänker
absolut.
Jag, i och med att Ebba har gått igång med den, och hon var ju lite skarpare än att bara säga att man ska se över riksintresset, men det är ju även lokalt är det ju en valfråga.
Jo, nej, så är det ju. Så är det ju.
Men sen är det väl ett exempel på att många politiska frågor är inte så där busenkla. Bara att det finns ett så här svart och vitt ja eller nej. Och som det ibland kan låta om man är inne och bläddrar lite annan på Facebook. Och det finns många skarpa åsikter åt det ena och andra hållet. Men det är därför vi har demokratin till, att försöka balansera det här så långt det nu bara går. Va? Ja. Men sen försvårar det ju säkert. Tror inte ni att det försvårar om någon väldigt tydlig rikspolitiker går ut väldigt bombastisk i frågan om åt ett speciellt håll, att det är svårare att hantera frågan, vad tror ni?
Ja, men det är klart att det är. Hon har ju satt tonen i den här frågan, så att det är klart att det blir lite svårt. Och sen så tänker jag, de pratar ju även om Girjesdomen och det, och där finns det ju då lite delade uppfattningar om, för man pratar ju om att den behöver rivas upp, och det hörs ju från flera håll. Frågan är ju, är det möjligt eller är det inte möjligt? Jag är inte jurist, så jag kan inte svara på den frågan. Men, och är det en politisk fråga eller inte? En fråga som har varit i högsta domstolen.
Men där kommer man ju in på liksom en ännu större fråga. Ja. Det blir ju på något sätt, frågan blir ju nästan filosofisk när man börjar prata om Girjesdomen. Det är en dom som då är fastslagen i högsta domstolen. Och vi har höga politiska företrädare som säger att man ska riva upp den. Men vilken respekt har man då för rättssamhället när man så lättvindigt liksom säger att nej, men då river vi upp den bara. Det är ju, ja, för mig, alltså jag liksom drar verkligen öronen åt mig när man börjar prata på det sättet.
Mm.
Det är ju en retorik som för tankarna till Donald Trump.
För jag tänker att den första frågan kanske man behöver ställa sig, är det möjligt att göra det? Och vem är det som gör det? För jag tänker att om man kanske går ut och säger en del, ja, men det är klart vi ska riva upp den, det låter väldigt enkelt. Och som jag sagt var, jag är inte jurist, jag vet inte ens om det är möjligt. Men man kanske lurar väljare. med de budskapen.
Ja, det gör man ju definitivt. Ja. Och ja, som jag sa, alltså vilken respekt har man för liksom rättssamhället?
Nej, och jag kommer ihåg, vi hade ett medlemsmöte för något år sedan. Då hade du, Birgitta, varit i Stockholm på någon konferens och lyssnat på en som heter Maciej Zaremba. Kommer du ihåg det? Och han hade ett föredrag, och du spelade upp det också, just om vikten av att försvara de demokratiska institutionerna. Ja. Det är det som är garanten för demokratin. Det ser man ju mycket i USA om. Där man liksom, tanken i den amerikanska konstitutionen är att man ska balansera det mellan högsta domstolen och parlamentet och presidentmakten. Men det verkar som att presidenten kör lite över det ena eller det andra. Ja. Så det är jätteviktiga frågor det. Mm. Men de är inte så enkla, va?
Nej.
Ja. Och det finns ju, man kan ju, om man får raljera lite grann, så var det ju... Jimmy Åkesson som sa att man kan inte vara svensk och muslim samtidigt. Och då funderar man, men vi har ju en grundlag som säger att vi har religionsfrihet. Man får tänka och tycka vad jag vill. Men sen får man inte göra hur man vill i samhället. Men det var det vi skillnad på.
Vi hade en rätt intressant diskussion på jobbet idag apropå det. Då. Där vars... på något sätt så har man kommit ifrån det här med att då Sverigedemokraterna faktiskt... Det är ju ett högerextremt parti, men många vill gärna säga att nej, det är inte högerextremt. Och då sa jag att men det finns ju egentligen inget annat parti som jag vet som pekar ut människor eller folkgrupper och säger att du är inte svensk och du är inte svensk och du har inte rätt att kalla dig för svensk. Det finns ju inget annat parti som gör det, och det finns inget annat parti heller som på samma sätt, givetvis finns det vissa partier som gör det, men Sverigedemokraterna har ju det inarbetat i sin retorik att man ställer människor eller folkgrupper mot varandra. Det är ju liksom inarbetat i deras retorik och deras politik att människor och folkgrupper ska ställas mot varandra.
Men det här blir nog viktiga frågor under hela nästa mandatperiod att diskutera det här med institutioner och grundlagar och alla sådana här bitar. De är ju svåra frågor men oerhört viktiga när man tänker efter, och det är det vi har försökt resonera lite grann i det. Men nu ska vi lyssna på musik. Nu ska vi ta Stefans första låt.
Ja, yeah, Where the Wild Roses Grow med Nick Cave och Kylie Minogue.
Ja, då kör vi det.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Do not know.
day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know.
Och nu ska vi nämna de stora riksfrågorna som Eva Busch har satt igång debatten. Nu ska vi tillbaka till Gällivare och vi ska hantera två frågor. Vi tar dem i tur och ordning. Vi börjar med något som kallas för Gällivare-paketet som man pratar mycket om. Men det pratar man väldigt positivt om, eller hur, Birgitta? Det kanske du kommer att nämna på första maj.
Ja. Ja, det kanske jag kommer att göra. Den som kommer dit får höra. Ja. Nej, men det här med Gällivare-paketet, det är ju någonting som vi har lanserat nu för ett antal veckor sedan. Och det har vi ju gjort då utifrån de här skoldialogerna som var här för ett tag sedan. Man har ju pratat med gett möjlighet till alla föräldrar, all personal och vårdnadshavare att komma på en skoldialog och få lyssna på hur det ser ut i skolorna i Gällivare. Och det visar ju sig då när vi har fått den här transparenta informationen att vi har ju väldigt låg behörighet i våra skolor och förskolor. Och det konstaterades ju där att i förskolan så har vi 19% lärarbehörighet och i grundskolan så har vi 41,6% behörighet av lärare. Och så kan vi ju inte ha det. För att våra barn och ungdomar ska få en bra utbildning så behöver vi ju ha personal som är behöriga och vet hur man hanterar och lär ungarna läsa och skriva och allt annat man behöver lära sig under sin 9-åriga utbildning faktiskt. För det handlar ju om det, att det här är barnens utbildning. Och då konstaterade vi att vi behöver göra någonting kraftfullt. Och vi satte igång och jobbade fram det här Gällivare-paketet. Och det är ju då en kraftsamling för välfärden. Och det är oerhört viktig politisk satsning som Vänster, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har beslutat om tillsammans. Och vad är det då? Ja, vi behöver få mer behörig personal. Så därför så har vi då satt pengar. Och nu i första skedet har vi satt 28 miljoner på 4 år. Och det är ju för att vi ska kunna rekrytera legitimerade lärare, socionomer men också sjuksköterskor. Så att det handlar ju egentligen om barnens hela uppväxt. Så att, och det handlar om att vi ska kunna erbjuda både sån här besöksresor hit så att de som är intresserade kan komma hit och få besöka oss här och få en personlig kontakt. Det handlar också om att vi erbjuder 6 månaders hyresfri bostad. Alternativt att man får ett flyttbidrag då motsvarande summa. Sen handlar det om att vi erbjuder de här personerna då gratis kollektivtrafik och vi erbjuder dem också ett årskort på Dundret. Och handlar det om socionomer så kan man också få ett riktat lönepåslag. Men det här gör vi ju då, och det här är super viktigt, och vi gör det för att vi kan inte bara se på när kompetensbristen slår så hårt mot våra barn och våran välfärd. Så därför så gör vi det här för att stärka skolan och socialtjänsten här och nu. Och vi gör det här i avvaktan på att staten faktiskt ska ta sitt ansvar vad gäller då framförallt lärarförsörjning. Men vi tycker också att staten behöver införa flyttbidrag, incitament så att vi kan bygga fler bostäder. Och vi pratar ju om mer hyresrätter, för att vi ska kunna ta hit folk så måste man ju ha bostäder också. Men så det här är en jätteviktig satsning, och det vi vet, sen vi lanserade det här, och det var ju i februari någon gång, februari tror jag det var, så har vi faktiskt, det är 14 lärare som nu har skrivit avtal med Gällivare kommun. Det är ytterligare flera på väg, så att vi får nu in 14 behöriga lärare från hösten. Det är ju superbra. Men som sagt var, man har diskussioner med lika många till. Så att som det ser ut nu så var ju det här en jättebra satsning. Så att jag hoppas att det håller i sig, så att vi får fler som kommer hit och upptäcker också att Gällivare är ändå ett väldigt bra ställe att bo och verka i. Men våra barn kommer att få behörig personal som lär dem läsa och skriva och allt annat man behöver under sin utbildning.
Och vi har väl alla som är i kommunen har vi under våren och kanske under senhösten också insett att problemen faktiskt har varit större än vad vi har kanske haft riktigt, som har varit tydligt tid. Men kommunen tar ju tag i det.
Ja, men
ordentligt.
Mm. Ja, men så är det. Och det vi också säger så här då, för att jag nämnde ju det att lärarförsörjningen ytterst är ett statligt ansvar. Det är staten som ska se till att vi har utbildade lärare som kan bemanna våra skolor och så. Så att, och det här gör vi. Vi har lanserat det här ganska kraftfullt. Men det är ju också så att industrins och den gröna omställningen, den får ju inte ske på bekostnad av barnens framtid och invånarnas välfärd. Så att det här är ju ett gemensamt ansvar. Men, och sen är det ju så att våra barn, Gällivares barn och ungdomar, de har rätt till samma utbildning som övriga Sverige. Och det där får man inte rucka på. Mm. Så att, men vi gör vad vi kan från kommunen i avvaktan på att staten då gör det de är skyldiga att göra. Så det är lite Gällivare-paketet, och vi ser positiva resultat redan.
Mm. Men visst borde ju staten redan nu göra mer. Om vi backar tillbaka när läget var omvänt i Sverige. Mm. Att vi hade arbetslöshet och man skrek efter folk i Göteborg. Så hjälpte staten till med ungefär som är underlätta för folk att pröva på och kvar och titta och liksom och spack. Men då var det ju staten som betalade. Nu är det vi kommunen som står för det hela.
Och det här är ju då en politisk satsning som vi har gjort. Men det har vi ju gjort därför att vi ser att vi måste göra det. Men som du säger, så staten behöver kliva fram här och de behöver ta sitt ansvar. Och det är ju bara, man kan ta ett exempel att den gruvan vi har här är ju statligt ägd. Så bara det är ju en anledning till att staten behöver ta ett större ansvar. Så är det ju. Och eftersom vi har så väldigt, väldigt mycket personal som jobbar i gruvorna, och vi har arbetskraftsbrist. Staten måste se det. Så de behöver ta sitt ansvar. Det finns inget annat.
Och det är väl något som behöver drivas i riksdagen efter valet. Och det här med, tidigare hade vi något som heter investeringsstödet för att underlätta för oss att kunna bygga bostäder utan att hyrorna skjuter upp i höjden. Men det plockade man bort. Men vi vill ju ha tillbaka till det.
Jo, men det är ju någonting som, ska vi liksom kunna stimulera bostadsbyggandet här uppe, så är ju det någonting som måste återinföras.
Ja.
För att det är omöjligt för bostadsbyggarna att räkna hem sina investeringar med de förutsättningar som är idag.
Och som nu byggs det ju väldigt lite, men det är ju framförallt så att man tog bort det här investeringsstödet och så blev det ju inflation och det blev räntehöjningar och allt möjligt. Så att det är ju tufft med bostadsbyggande just nu, men då är det ju så att när marknaden inte kan lösa det här själv, då måste ju staten kliva in och stimulera bostadsbyggande. Mm. De har ju då sagt, den här regeringen vi har då, de har ju då sagt tidigare här, jag vet inte om de ändrar sig nu när det blir val, men de har ju sagt att vi ska inte införa något investeringsstöd. Men vi menar ju tvärtom att man måste införa ett investeringsstöd. Om det inte går att göra på gamla modellen så får man väl göra en ny modell. Men Gällivare och Kiruna hade ju samma nivå på investeringsstödet som Stockholm hade, för att man såg ett så stort behov av att bygga bostäder här. Och jag kan väl tycka att behovet har inte minskat.
Nej.
Så att någonting måste de göra, det är jag helt övertygad om.
Men vi har ju tyvärr en regering som är både blind och döv. Det här med att stoppa huvudet i sanden, det är liksom man blundar och hoppas att det bara löser sig. Det är ju som lösningen på allt för
dem. Det är som struts taktiken.
Eller så viftar man med korvar eller morötter eller någonting annat och har en lång utläggning om det.
Ja. Mm. Det man kan vara förvånad, jag pratar med någon som kring de här frågorna, så att men fattar de inte det här eller vill de inte fatta? Ja, och men det är klart att nu måste de ju se, det finns ju siffror på att vi inte har någon arbetslöshet och det här, den industriella utvecklingen är snabbast. Men jag förstår inte vad oviljan
från deras sida. Det finns ett enkelt svar på den frågan.
Ja.
Vi är för få väljare här.
Ja, vi är inte prioriterade.
Nej.
Inte alls, den här landsändan är absolut inte prioriterad av våran sittande regering.
Så därför är ju min högsta önskan att Tidögänget inte får fortsätta. För jag tänker att ser man inte att vi har de behoven vi har och utmaningarna, trots att vi bidrar nästan mest i bruttoregionalprodukten i hela Sverige. Vi bidrar alltså nästan mest i Sverige, men de vill inte titta på våra behov, och det är skäl nog till att byta regering, tycker jag.
Nej, det är väl ingen snack om det. Det kom ju fram när man började diskutera bidrag till Jokkmokk. Då plockar man ju fram siffrorna, hur mycket man blir. Det var Kiruna och vi och Jokkmokk som låg i topp, tror jag, i det hela. Vi brukar som bidrag till statskassan.
Den här myten om att vi är bidragstagare, den kan de slänga i papperskorgen. För vi är faktiskt de som ger mest i form av intäkter till staten.
Och det här brådskar ju lite grann. Det är ju många forskare som menar på att problematiken nu som både vi och Kiruna har, det är ju att kommunerna får ta för stora risker och staten borde hjälpa, för att staten inte hjälper till. För vi gör ju det ändå, både Kiruna och vi, att vi ser till att försöka fixa det, men riskerna är väldigt stora för en liten kommunal ekonomi att klara ut av det. Va? Men vi har ju inte bangat än, men får vi byta regering så ska det väl kunna bli någon ordning åt det hållet. Vad tror vi?
Det blir lättare i alla fall, tror jag, om vi har en regering som faktiskt ser att vi är människor här uppe och inte robotar.
Ja, då ska vi lyssna på ditt lästa musik, tycker Birgitta.
Är vi redan där?
Monday morning.
Ja, men det är ju måndag idag.
Ja.
Och den där jag hittade om måndag, det var den här. Det är inte morgon ännu, men Monday morning med Melina Fiona. Den tycker jag är bra. Ja,
vi kör. I'm Nu ska vi prata om den stora diamanten i samhället som vann, multiaktivitetshuset, som väl om ett tag ska väl heta någonting annat i framtiden, kanske inte ska heta det här jättelånga namnet, men det är väl inte klart ännu vad det ska heta. Men nu kan man i alla fall se att det byggs ovanför jord, eller hur Stefan?
Ja, nu är det inte en grop nog mer, tack och lov. Nu håller man ju på att göra det som då heter prefabbetong. Det är ju, man bygger egentligen stommen på själva huset och ganska snart så kommer man också börja med trädelarna av huset. Det är ju ett trähus, så att man kommer att börja med det också, och då kommer man väl snart också kunna börja säga att det så småningom blir ett hus. Mm. Så det är kul, det är skönt, det är ja, bara det att vi har kommit upp över marknivå är som bara, åh, gud vad skönt. Nu är det ingen grop nog mer.
När, vet du när taket kommer då? Är det i samband med stommen och allt sånt där? När slänger man på taket?
Planen har ju tidigare varit att den mot sen sommaren eller så där skulle vara liksom väder tät. Nu vet jag inte om man kommer att hålla det, men det dröjer inte så länge egentligen innan den kommer att vara väder,
ja,
liksom precis. Tät. Mm. Jag tror till och med det är så att den kanske måste vara det innan vintern kommer igen.
Mm.
Så att, och då är det ju egentligen ett hus. Sen är det ju mycket detaljer runt omkring som ska göras. Men
det ska vara klart Q3 som vi säger i kommunen. Hösten 28, visst är det så?
Ja, hösten 28. Början 2029 kommer den vara färdig för att slutbesiktas. Mm. Att.
Ja. Och i sommar någon gång i början på juni så kommer kommunen bygger det här, men sen är ansvarig kultur och fritid för det här med jobba med innehållet i det hela.
Mm.
Och det kommer det vara en stor information till alla föreningar och alla intresserade någon gång i början på juni. Jag kommer inte ihåg exakt det datum i det hela. Va? Ja, så att.
Ja, det ligger utanför min värld, höll jag på att säga. Men jag är nog inte så delaktig i just de delarna. Men jag vet ju att ja, min förvaltning, vi ser till att huset byggs upp och sen får en annan förvaltning se till att det fylls med någonting också. Så att.
Ja, och det jobbas för fullt med det. Och det är ju, i och med att det är så många olika verksamheter, det är äventyrsspa, det är simhall, det är olika sportdelar och så kulturdelar med bio och bibliotek. Och sen det kanske mest spännande i det hela, nu är jag lite subjektiv i det, det är det som är i mitten som kommer att hitta här där, om man inte döper om det, som är alldeles i mitten, som blir som ett stort torg. Som är tanken att det blir som en samlingsplats mitt i stan för hela Gällivare som ska vara öppen och välkomnande för alla. Vi får hoppas att vi kan få till det på sånt. Och där ska det kunna ske olika aktiviteter. Det kan vara loppis, det finns fik där och sådana här saker. Vi som är gamla Gällivarebor, det var ju här länge, det var någon som sa, det blir som gamla Domus. Visste man inte vart man skulle, så får man dit. Det träffar man alltid någon. Och det var så. När mina unga var små så tog jag cykel från Granbacka och satte dem på cykeln. Det var väl inte lagliga parkeringar med cykelstolar på. Men vi cyklade dit alltid på lördagarna och drack fika på Dom. Och vissa dagar vid lunch och så hoppar man över matlag. Men något sånt fint blir det.
Ja, jag hoppas att det ska bli en sån där naturlig samlingspunkt för alla. För, och kanske främst då för ungdomar och så här, som att de liksom har någonstans att mötas och umgås. Det är kul att man faktiskt ser att det händer någonting och att det börjar ta formen av ett hus. Så det är roligt.
Och nu finns det ju under resans lopp, så finns det faktiskt något att titta på också. Det är ibland, jag åker ju buss, ibland får jag lite tid emellan, men jag ska vänta på bussen. Då brukar jag gå dit och ställa mig och kika vad som händer. Och det är alltid något på gång. Det är två lyftkranar och det är massor av folk som far och traktorer. Och det är ett riktigt skådespel där inne liksom. Och sådär. Mm. Men hösten 2028 så ska det stå klart. Och nu till sommar så bjuder kommunen in föreningar och informerar om det hela. Om tankar och idéer kring det hela. Men vi ska lyssna på musik. David Bowie, vad vill du ifrån?
Ja, David Bowie, Starman. Det är faktiskt min dotter som har valt den, det är inte jag. Så att, jag frågade henne igår om hon hade förslag på någonting, och då valde hon den. Så det, jag tycker det är lite kul att hon har fastnat för David Bowie.
Ja, då måste du ha med dig nu, tala om att hon ska lyssna på. Nu kommer din låt att säga. Då får hon lyssna på lite politiskt snack också.
Ja.
Men vi kör den, och sen efter det så ska vi prata nattåg. Mm. Ja, nu ska vi lämna multiaktivitetshus och Gällivarepaketet. Så har vi två frågor på, tänkte vi ska hinna med. Vi ska prata lite nattåg och ska prata lite Hällnestad. Och då kan jag direkt signalera åt Nisse som sitter bakom rutan. Den sista planerade låten som jag har slängt in som extra, den kommer vi inte att hinna med. Det brukar vi aldrig göra. Så vi får hålla på traditionerna här i alla fall. Men om vi ska börja med nattågen, för jag tror det var förra veckan eller veckan före, så var jag på järnvägsstation och var med i en demonstration. Det var det sista nattåget gick och vi var ganska mycket folk där. Och och demonstrera. Och det var det sista. Vad säger vi om det nu?
Men det här är ju, som jag var inne på tidigare, alltså, vi är ju inte prioriterade av den sittande regeringen. Mm. Det som innebär, eller det som har hänt nu, det är att man har minskat på anslagen till nu tappar jag namnet
Trafikverket.
På Trafikverket. Man har minskat på anslagen och då har de har ju tidigare aviserat att de kommer vara tvungna att göra nedskärningar på nattågstrafiken. När det blev klart för dem att de skulle få minskade anslag. Det struntade ju den sittande regeringen högaktningsfullt i. Och man drog ändå ner på anslagen och med liksom konsekvensen att nattågstrafiken nu, den är väl helt och hållet borta härifrån. Så att, och det visar ju återigen att vi är inte prioriterade. Vi är liksom Sveriges kornbod, höll jag på att säga. Men det är liksom ett skafferi där man kan plocka ut allt det gotta och sen låter man det bara vara.
Mm. Ja, men så är det. Mm. Och det går ju, vad man måste göra nu, det är klart att du kan åka till Stockholm eller längre också, men då måste du ju åka härifrån, hoppa av i Boden för att byta, och så att du kan ju inte hoppa, som tidigare kunde du hoppa på och få din nattågsplats direkt. Det går ju inte nu, utan, och samma är det när man kommer nerifrån och upp, då måste du ju hoppa av i Boden för att vänta in tåget till Gällivare.
Ja, så det
att,
som kommer från Luleå.
Ja, precis. Så att det har ju blivit jättebesvärligt. Och vad jag förstod så när du kommer söderifrån och upp så kommer ju det tåget jättetidigt på morgon. Så ja. du får ju stiga upp före tuppen för att byta tåg upp till Gällivare då. Så att de möjligheterna som fanns tidigare som var ganska behändiga att hoppa in på nattåget direkt redan i Kiruna, Narvik, Kiruna, det är ju helt borta. Och det, jag håller med Stefan, det är bedrövligt hur man prioriterar bort oss människor hela tiden. Men man ska ha alla våra resurser och man ska plocka ut pengar till statskassan, men man skiter fullständigt i oss människor.
Mm. Och man tar ju nästan bort lite kryddan i nattåget, så man åkte nattåg, jag och min fru åker ofta tåg så att säga, men just det här att man kunde passera Boden och sen äta frukost mellan mörjek och natta bara i lugn och ro utan att behöva byta tåg. Ja. Det var ju en feeling i det där.
Ja.
Men nej, alltså det här slår ju jättehårt mot besöksnäringen. De har ju aviserat att de kommer att få bekymmer med att människor inte kan ta sig hit. Och vi vet ju hur det är här uppe. Sommarturismen är ju jättestor. Det är fjällvandrare och det är liksom människor som kommer långt bort ifrån för att liksom besöka oss här uppe. Så att det kommer ju slå jättehårt på besöksnäringen. Vi såg ju nu i veckan så såg vi också att det här drabbar ju också, Kalix drabbas ju av det här. Man hade ju, där var det ju planerat 6 dubbelturer per dag, nu vart det 2.
Mm.
Så där slår det ju jättehårt mot de som jobbpendlar exempelvis. Och samma sak där, besöksnäringen drabbas ju jättehårt. Så att det kan liksom inte understrykas nog att våran landsända är inte prioriterad av Tidöregeringen, den är inte det. Och om någon försöker säga något annat så ljuger de, för att allt vad de gör pekar tydligt på att vi är perifera i deras ögon.
Och jag tänker att det är många lokala Tidöpartier som säger att jo, men vi står inte bakom det och vi tycker inte så. Men det spelar ju som ingen roll att man är ett lokalt Tidöparti här. Det är ju faktiskt i Stockholm besluten fattas.
Ja.
Och i Stockholm, i södra Sverige och regeringskansliet är vi oprioriterade. Det är viktigt att komma ihåg.
Ja,
och det är viktigt för oss att driva på de tidiga partierna som är lokala gäller, och de får faktiskt stå för det de gör och fighta sig mot dem också.
Ja, men så är det. Det är ju de som har ingångarna till sina partier i Stockholm och där. Men det är ju också, det sades ju redan när den här regeringen tillträdde, det finns inte ett statsråd norr om Dalen.
Nej.
Och det märker vi ju nu. tydligt och klart. Så att,
men ja. Vi ska i alla fall ha en riksdagsman från Gällivare efter valet.
Så är tanken.
Och ett kommunalråd från Gällivare som heter Birgitta. Eller, ja, i Gällivare.
Det ska vi. Vi ska jobba stenhårt för, ja, för att äntligen få en riksdagsledamot från Gällivare.
Jo. Ja. Men då ska vi runda av programmet, så att säga. Då, tack för det. Och vi får säkert återkomma innan valdagen är. Så att, tack ska ni ha. Det här programmet som har nu gått ut i eten, den kan ni lyssna på onsdag kväll mellan 19:20 och torsdag 11:00. Så tack ska ni ha. Görs.